Det här är en poddradiospecial från Sveriges Radio.
Ridpodden med mig Ulrika Lindqvist. Gäst i det här avsnittet är islandshästryttaren och ridläraren Jenny Mandahl.
Här är stället. Det här borde vara hingstar i då. Det här är hingststallet. Här har vi någon kille som står på plats.
Kaktus från Stenbjär.
Ja, väldigt karaktäristisk utseende just på honom med den här stora manen och stora pannluggen.
Vad är du mest? Är du mest ryttare eller är du mest lärare eller är du mest affärskvinna? Eller vad skulle du säga?
Jättebra fråga. Ibland undrar jag själv vad jag mest är eller vad jag egentligen håller på med, för man skenar runt här på gården. Men jag är nog... Förut skulle jag ändå ha sagt mest ryttare, men nu tycker jag att jag känner mig som mest ridlärare och entreprenör eller allt i allo på gården kan man säga. Samordnare, administratör här på gården då. Även om jag hade valt att jobba med något annat så hade jag nog tyckt att, eller hade jag säkert fortsatt med islandshästar som ett starkt liksom, intresse. För hästarna som sådana är, de är otroligt charmiga, de är liksom väldigt personliga, väldigt intelligenta, roliga att vakna och jobba med, och det finns så himla många olika varianter, och i och med att de har då 3, 4, 5 olika gångarter så blir det så många. Vissa har en superbra på det viset och en annan är superbra på det viset, så det finns väldigt, väldigt många individer inom rasen som gör att man liksom alltid möter någon ny, att det är en ny utmaning att träffa en ny häst. Just på islandshästar så tror jag att den bilden som har projicerats utåt ganska mycket, det är ju den här biten med turridning, att vi har lugna, stabila hästar som alla kan rida på, och så får man för sig att det är liksom hela islandshästbilden, att de bara lunkar runt en sväng i skogen och man rider tölt eller någon obegriplig gångart, och så är det inte mycket mer. Det är mer en naturupplevelse kanske än ridning. Och det är många som, vänta, kan man rida på islandshäst och vad kan man göra mer och så vidare? Och så tror man att det här är liksom islandshästridning. Och det är liksom kanske den minsta delen av, om du är aktiv islandshästryttare så är det inte att du rider ut i skogen på det viset, utan då... tävlingsryttare och så vidare. Sen kan du välja varför du har en häst, och det kan du göra med vilken ras som helst. Du kan ju köpa en västernhäst och aldrig vara på tävling och inte göra någon spinning utan bara rida ut på promenader. Så jag menar, det är ju lite grann vad man har för intresse av ridningen också då. Men just på islandshästar så har kanske den biten blivit så stark förknippad med rasen att det är det man tror att det enda man kan göra också.
Men om vi skulle göra ett försök då, att prata om det, liksom det spannet som faktiskt finns.
Men då måste man ju tänka lite mer på vad en islandshäst är för någonting först och främst. Och det är ju en häst som har en, och det vet ju de flesta, att de har andra och fler gångarter än en traditionell häst. Jag kan säga vanlig häst, men traditionell häst låter vi kanske bättre. Och det betyder att de har då, om vi utgår från skritt, trav och galopp, det är det vi är vana vid, det vi ser mest omkring oss, så har islandshästarna också den tölt. Och det blir den fjärde gångarten, och då kallar vi dem fyrgångar. Och sen så finns det även de islandshästar som har flygande pass, och då kallar vi dem för femgångare. Och redan där så blir det en skillnad att faktiskt rida en fyrgångshäst eller rida en femgångshäst. För man går från tregångshäst, så tycker man det blir lite mer att hålla ordning på när man även har en fjärde gångart. Och har man fyra gångarter så får man en till gångart som är en femte gångart. Så att just den här biten med... att rida, träna hästen i de olika gångarterna är ju det som är den kanske största skillnaden. Och så om vi säger att man är hobbyryttare, inte så intresserad av egentligen, utan mer att komma ut och så vidare, då är man ju nöjd med att hästen liksom går i den farten man har tänkt sig till den punkt man vill. Och det kanske blir lite den gångarten hästen råkar ha lättast för. Att man töltar eller att man travar, eller det blir lite mix av det hela. Och man är rätt nöjd med det. Men när man sen kommer vidare och verkligen vill träna en islandshäst, så handlar det ju om att få hästen att utveckla sina gångarter så att de blir så jämnstabila som möjligt. Så att man har en, om det är en islandshäst som har lite svagare trav, så tränar man den så att den liksom kan utveckla sin trav. Och sen är ju tanken att alla gångarter ska kunna utvecklas, precis som när du rider traditionell ridning, att du vill få en häst som är, rör sig så balanserat och så väl som möjligt och använder hela sin kropp på rätt sätt. Det vill vi även med en islandshäst. Men vi vill att den gör det i alla fem gångarter, vilket gör att det blir mycket, mycket mer att tänka på egentligen. En mycket mera känslig balans hos hästen, för det behövs, det kanske räcker att jag tippar bäckenet 2 millimeter framåt, så dimper hästen över i trav istället för i tölt. Det är också en relativt liten häst med en vuxen ryttare, vilket gör att som ryttare så påverkar man hästens balans kanske ännu mer än om jag sitter på en häst som är 1,80 stora. Mm. Så att sitter jag bara lite snett så kan det räcka för att hästen kanske tappar traven. Så att jag ställer väldigt stora krav på att jag är välbalanserad och väl tajmad för att kunna rida en häst i de olika gångarterna. Då. Mm. Och det är ju det som är kanske sen tjusningen, att träna en islandshäst, att få den att utveckla alla sina gångarter efter dess förutsättningar. Och att bli så, och hitta en balans där den går så bra som möjligt i alla gångarter. Vilket kan vara extremt både spännande men också frustrerande. För det är inte helt enkelt. Och det är många ryttare som, eller ja, ryttare som har kommit till mig och sagt, men Jenny, alltså första gången jag var här och red och vi red ut på tur, då var det ju så enkelt. Och nu har jag ridit här i 3 år och nu blir det bara svårare och svårare. Och det är nog väldigt klassiskt uttalande att när man börjar... Så är det med många saker, när man börjar förstå dem så inser man hur stort det är och hur mycket det finns att lära.
Men du, hur ska en korrekt sits se ut när man rider islandshäst? Skiljer den sig någonting från när man brukar prata om lodrät sits och så?
Vi vill se en lodrät sits. Vi utgår ifrån en lodrät sits där ryttaren är i balans och med egen balans, så att man inte sitter och kniper med skänklar eller håller i tyglarna för mycket. Islandshästridning har utvecklats extremt mycket från i slutet av 70-talet började jag med islandshästar, och då hade det kanske varit en islänning här haft en kurs någon gång. Då visste ingen hur man skulle egentligen rida islandshästar, och islandshästridningen var i sin linda. Det har liksom inte riktigt utvecklats, det här med att träna gångarten och så vidare. Så att under 30 år nu, eller 35-40 år, så har utvecklingen gått från att det faktiskt var mer eller mindre ett transportmedel. Man tog sig från punkt A till punkt B på Island. Vilket gjorde att det inte spelade så himla stor roll hur effektivt man satt på dem. Utan man följde med dem så mjukt och följsamt som möjligt. Och på den tiden så hade man liksom inte engelska sadlar på Island. Utan man hade Islands tillverkade sadlar. Som var väldigt mycket skurna för att man skulle sitta med liten tyngdpunkt lite långt bak och benen hamnade rätt så långt fram. Var vi sådana bilder där folk sitter rätt så mycket i stolsits har levt kvar liksom än i våra dagar, skulle jag vilja säga. Och det finns säkert någon gammal bonde på Island som fortfarande sitter precis på det viset, för de lärde sig ju rida så en gång i tiden. Medan den nya generationen, de sitter ju helt perfekt i lodrätt sits och är väldigt drillade på att vara i balans på Island också. Men om man tänker då på 40 år där det har gått från nästan ingen ridutveckling eller kvalitetsutveckling av gångarterna så som det är nu, och hela den vägen fram nu, så har det ju ändrat sig så fort liksom. Och jag har ju redan, man har ju redan hunnit varit med om många olika, så här gör vi, nej så här gör vi inte, det här borde vi göra, nej så här gör vi. Tills att man har hittat liksom en modell lite mer än nu, och utvecklingen går ju fortfarande framåt. Men det kommer inte ta riktigt lika stora hopp nu som det har gjort tidigare, skulle jag vilja säga. Hur man rider hästen i form, hur den ska vara i sin balans för att gå bäst i gångarten, hur ryttaren ska hjälpa den på rätt sätt och så vidare.
Du lyssnar på Ridpodden från Sveriges Radio.
Om man brukar prata liksom bärighet på en häst och hur man vill att den ska gå helt enkelt. Hur vill man att en islandshäst ska gå?
Ja, jag tror att man kan egentligen använda sig av alla de. Det är liksom ingenting som är fel i om du tar upp en bok och läser om hur hästen ska använda sin rygg, hur den ska söka sig fram och ner, hur den ska aktivera bakdelen, hur den ska liksom jobba igenom kroppen. Det är likadant. Men det blir ändå lite annorlunda, för att du måste hela tiden se till att du har balansen emellan gångarterna. Du vill ha samma känsla egentligen i alla gångarter. Men tölten rör sig hästen på ett lite annorlunda sätt, så att den måste också lära sig skilja på de olika gångarterna. Och det hänger väldigt mycket på att ryttaren liksom kan uppleva vad hästen gör. Så att när den verkligen travar, så ska ryttaren känna att nu är det trav och kunna liksom rida i trav. Och nu är det tölt, och då måste man kunna snappa upp det i sin egen kropp och liksom ha tölten i sig för att kunna hjälpa hästen att få bästa balans. Men även tölten, där hästarna då ska liksom ha en, väldigt viktigt att de har en energi från bakbenen, att de trampar in under sig ordentligt. Där ska de också kunna länga ut och gå en lite lägre form, även om de i en visningsform kanske är lite mer resta. Men det man ska tänka på är att de är resta är liksom i manken kommer upp, de har liksom en liten högre resning i nacken, men de ska ändå vara eftergivna i nacken. Alltså, ja, så de ska se liksom stolta ut när de töltar och kunna ha en aktiv och buren rygg även i tölten då.
Så att hela framdelen
lyfts, ja precis, så att hela hästen ser lite mer kompakt ut egentligen då. Men även tölten kan vi rida i olika form, att man rider den lite lägre, lite längre i träningssyfte så att säga, för just att stärka ryggen då. Men vilket kräver ganska mycket av ryttaren då istället, som ska klara av att göra det här. Och det här är just en sån bit som har utvecklats. För tittar du för 20 år sedan, ja, då var man så glad om man fick hästen i tölt och ungefär märkte att det var fyrtakt. Och hade liksom inte riktigt kommit till att hästen dessutom skulle bära sig på något vis sätt. Och nu har man insett att ja, ska hästen hålla länge och ska den bli riktigt uttrycksfull i tölten, så måste den jobba på samma sätt där. Då kan den inte gå med huvudet, så då red man ju hästarna i kanske en högre form, lite friare form. Och idag rider man hästarna, eller målet i alla fall, att komma till en mer... Hästen är mellan hjälperna även i tölten och eftergiven och med ryggverksamhet kan vi säga.
Men hur ska liksom en ren tölt se ut?
Om man beskriver gångarten tölt, tänker du på, då ska det absolut... viktigast, eller det som är karaktäristiskt för att det är tölt, det är ju att takten är ren, att den är, och då pratar vi om en fyrtakt, det här, tick, 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 att man verkligen, även en som är inte helt oinvigd, ska kunna höra det där ljudet och känna, ah, det här är tölt. De flyttar ett ben i taget med en över, ett, nästa, 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 så det är antingen två eller ett ben, något i marken hela tiden. Det är inte som när vi till exempel galopperar, när man har ett svävmoment, eller i trav har man ett svävmoment som gör också att det blir en studsning. Ja. Utan nu flyter det på jämnt, så att om hästen går bra tölt, så kommer man få en känsla av att den alltså håller ryggen väldigt stilla, att den fjädrar mjukt men inte blir aldrig några hårda slag i den. Och det ska se ut som hästen är lite kompaktare än när den travar, den lite kortar upp sig. Och den ska ha en bra, välrest nacke, men den ska vara eftergiven. Bakom öronen är liksom högsta punkt, och den ska se stolt ut, och det ska se lätt ut, och det ska se behagligt ut. Det ska inte vara svårt att rida tölten. Och den ska kunna gå i allt ifrån nästan skrittfart och upp i liksom galopptempo utan några... hack emellan, utan liksom en steglös skillnad mellan långsamt att flyta på fram, öka och komma tillbaka igen. Och just det är ju, man vill ha en riktigt bra tölttest, så kan man säga just det här att steglösheten emellan temporna är någonting som är jättehärligt. Man har en riktigt bra tölttest som bara kan öka på och så komma in och kortas igen utan att det takten förändras eller någonting.
Mm. Men är det ofta att man, när ni jobbar här till exempel, dina lektioner, skritt, tölt, tillbaka till skritt, skritt, tölt, skritt, inte skritt, tölt, trav?
Nej. Mycket skritt, tölt, men man kan, det finns flera övergångar, det finns det absolut. Man kan rida tölt över till trav när det är så att det är jag som bestämmer att hästen ska gå över i trav. För är det så att hästen tycker det är lite jobbigt, om det är en häst med stark trav och ryttaren inte riktigt har förmåga att samla ihop den i tölten, då kan det ju vara så att den liksom lite på väg över i trav av sig själv. Om den då får välja att gå över i trav när den har lust, då kommer vi få en häst som börjar att liksom trassla och blandar ihop sina gångarter. Men däremot om jag har en häst som är åt andra hållet, kanske lite mot pass i tölten, och den töltar fint och jag sen låter den gå över i trav, då blir det lite lösgörande för den, och du får ofta en jättefin trav efteråt. Så att man kan hela tiden spela med gångarterna. Galoppen till exempel kan också vara en bra gångart för att få fram en både fin trav om de är avslappnade i galoppen och sen bara gå över i trav, men kan också vara väldigt lösgörande för tölten. För att en häst som galopperar bra, den liksom använder kroppen på ett sånt sätt att de blir lite naturligt lösgjorda och de får bra framåt energi. Och sen när man går över till tölt så får man lite gratis fram i tölten. Så att alla gångarterna kan man, gäller bara att hur ser kombinationen ut på just den här hästen och vilket är fördelen att göra på den här hästen. Men som sagt, när man lär sig själv, då är ju övergången skritt, tölt och tillbaka till skritt jättebra för att träna sig och hålla koncentration och hålla styr på sina hjälpare.
Mm. Du pratar om att en utmaning är just det att känna av liksom hjälperna mellan mellan gångarterna och ja, att det är det som är liksom en stor utmaning att få dem jämna och så. Vad är det för hjälper man använder sig av, alltså för att tölta till exempel?
Mm. Om vi nu börjar med den stora utmaningen är ju hästar såklart som inte har lätt, som inte själva hittar sin egen balans i gångarterna och kanske inte gör rätt även om, utan de måste ha hjälp, och det bör man ju inte börja med sådana hästar förrän man har ridit islandshäst ett tag och verkligen själv känner skillnad. Så att, men om vi har en islandshäst som kan tölta och det liksom bara hänger på mig som ryttare, så kan vi säga att jag går i skritt, jag använder skritten som grundgångart och liksom gör övergången till tölt. Och så börjar jag att få hästen att samla ihop sig, aktivera bakbenen, trampa under sig lite mera och ta lite kortare steg, och jag gör liksom en serie halvhalter efter varandra så jag känner att hästen aktiverar sig, och så använder jag sätet, skänken, korta förhållningar i handen för att hästen ska känna att den ska samla ihop sig. Och så när jag släpper fram hästen i tölten så mjuknar jag liksom med sätet, talar om varsågod och gå fram i tölt. Och då kommer hästen att tölta. Om den då har tagit trav istället, då kan vi säga att jag inte har liksom förberett den tillräckligt. Och gärna att man tar lite tid på sig från skritten, från att om de går i mina ganska långa steg och djup hållning och stegar på framåt, så kan man säga att man liksom tänka sig 1, 2, 3, 4 steg där man börjar närma sig tölt och så kommer tölten. Att man inte har för bråttom i den övergången då, utan man liksom samlar ihop och kommer fram och släpper iväg den vid tölten då.
Och då, vi måste ju prata pass också, såklart, ja. Flygande pass. Hur vill du börja? Hur ska man börja prata om det, tycker du?
Ja, då tycker jag att flygande pass, ibland så är det någonting som kanske nästan glöms bort lite, eller det blir så, man sätter det lite så här på en pedestal att någon gång ska jag börja rida pass. Och även en ryttare som har varit ridit islandshäst i 15 år, så frågar man, ja, men har du ridit din häst i pass? Nej, men jag har inte kommit dit riktigt. Och då blir det någonting som man kanske gör det svårare än vad det behöver vara. För att pass är ändå en naturlig gångart hos hästen. Och har den varit riden en pass tidigare, så behöver det inte vara otroligt svårt att rida pass. Utan det klarar man av om man har en välriden häst, menar jag, att den är lydig för hjälpen och den är uppmärksam. Den är, vad ska vi säga, har bra kondis och kan gå på i galopp och har liksom orken för det. Då finns passen liksom öppen där, och du som ryttare såklart har din egen balans och har kommit dit att du liksom utan problem kan rida galopp och inverka i galopp. Då kan du också börja rida pass. Men då kan man ibland bli nästan som folk tycker att liksom, om det är pass, det är något sådär, jättekonstigt, jättesvårt, så det ska inte jag göra. Och med det vill jag inte säga att man liksom ska börja krångla med passen innan man har fått. Men säg att du har koll på 4 gångarter, koll på din egen balans. Ja, då är det dags att kunna börja rida även flygande pass då. För det är också, det är lite som en sån här kick liksom när folk börjar rida pass. Och bara, åh, gud vad roligt, det här vill jag inte göra. Får jag göra igen? Och det kan man inte sitta och rida timme efter timme, utan det gör man kanske en 3-4 försök då på en tränings. Men att man blir ofta så himla roligt att man bara vill göra igen då. Så att det är
liksom, så kul?
Ja, men det är liksom en extra dimension, och det är den där energiutvecklingen och kraften i hästen. Och sen så att man känner att man själv kan liksom påverka hästen i ett så pass snabbt flöde. Ja, men skulle kunna säga, det är jätteroligt kanske, de som är hoppintresserade, att hoppa och så hoppa ett lite större hinder och göra någonting nytt. Va? Att rida pass är också det, precis som glädjen som kan bli när man rider en kort och jätteintensiv galopp, så kan det ju vara så, vad kul det här var. Samma effekt har liksom passen, för det blir, ofta blir hästarna också jättepositiva och glada efteråt. Ja. Mm. Så att det är någonting speciellt med det. Känna tekniken och att man kan bemästra, att man kan få hästen både in i passen och ut ur passen, och kraftfullheten som blir i passen.
Och det är alltså en tvåtaktsgångart?
Ja, ja, precis. Man, och då säger jag att lägga hästen i galopp eller få över hästen i pass, menar jag, det gör man ifrån galopp, så att det är galoppen som är utgångsläget här. Man rider i galopp, man har kontroll på vilken galopp man har, och man gör en bryt i galoppen med innertygen och sitsen, kan man säga, och så stöttar man upp lite på yttersidan och så fortsätter man och driver framåt, och har hästen pass i sig, den kommer att välja pass. Och det är alltså en tvåtaktig gångart. Och skillnaden då mot grisepass, som man ibland hör talas om i lite sämre sammanhang, det är att hästen här har ett svävmoment också. Så att det är verkligen sväv, stötta med ena sidan, sväv, stötta med andra sidan, sväv. Och det är det som är, och det här går ju så, man är ju mycket mer i luften när man är på marken, så det blir ingen stötande rörelse eller vaggande, utan det blir mer ett flöde framåt.
Du lyssnar på Ridpodden från Sveriges Radio.
Men vad är det som avgör då om en häst blir en fyrgångare eller en femgångare?
Det är faktiskt genetiskt. Det visste man inte förut. Förut trodde man bara att det var liksom en tillfällighet. Men nu har man hittat, för några år sedan på SLU, så hittar de ju en liten gen som kan tala om hästen har passanlag i sig eller inte. Sen är det ju då mamma och pappa, såklart. Men att det är inte helt självklart att det blir en femgångare, om man har en fyrgångare och en femgångare till exempel. Är det två femgångare till föräldrar, då kan man nog nästan räkna med att man får en. Men det är alltså en liten extra gen, och det är ju samma gen som finns hos travhästar som kan gå i snabb trav. Om man säger det är en vanlig halvblod, kan det ju inte låta trava så som en, man ser ju en skillnad på hur de travar, att de kan inte öka steget och gå så fort och länga sig på det viset. Och det är samma gen som möjliggör det som möjliggör flygande pass, har man ju kommit fram till nu. Och där har man liksom lite anat förut, men det är väldigt intressant att man har fått hittat den och fått det på pränt. Så nu kan man ju skicka in ett blodprov och kolla om man känner sig osäker om hästen har anlag. Sen är ju nästa sak att träna fram det på rätt sätt och utveckla anlaget på riktigt då.
Om du skulle liksom förklara för en person som aldrig har testat Islands hästridning varför man borde liksom ge det en chans, vad skulle du säga då?
Då är det egentligen två olika anledningar. Först är det ju om man inte har ridit så himla länge, och man vill liksom börja med en hästras, så är det ju en hästras som är, du har ju både den här biten att du kan ta dig iväg ut i skogen och den är behaglig och tar sig fram överallt och är extremt säkra på foten, och alltså du kan ju ofta rida på marker som man inte skulle få för sig att rida på med en del andra hästraser. Du sitter, det är lagom långt ner till marken, är lagom högt att hoppa upp, och det är väldigt bekvämt, och du har liksom en mysig kompis. Är du däremot ryttare som liksom mer tekniskt intresserad liksom av ridning som sådant, så är det ju egentligen att kunna rida en häst som är väldigt känslig, väcker väldigt mycket energi, extremt roligt att utveckla de här olika gångarterna. Och du har liksom allting från en explosiv del i den ökade tölten och passen till väldigt härligt att rida riktigt samlad kort tölt och allting däremellan. Så att du kan det finns ett väldigt stort användningsområde. Så det är ju lite beroende på var någonstans du står inne. Och sen i alla då, vare sig de är den här explosiva sorten eller skogsmullarna, så är de ju lika behagliga och lätthanterliga och mysiga i stallet.
Tack snälla för att vi fick komma hit idag.
Jättekul. Och jag känner att det finns massa mer man kan prata om islandshästar. Så det kändes som väldigt roligt, och den här stunden gick ju fort, tycker jag.
Vill du hålla koll på kommande gäster och ämnen i Ridpodden, så finns vi på både Instagram och Facebook.
Du har lyssnat på en poddradio special från Sveriges Radio.